الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Fitna och al-Malahim från Sunan Abi Dawud rahimahullahu ta'ala och vi har kommit fram till Kitab al-Mahdi kapitlet om al-Mahdi. Och författaren, eller det nämns här att detta kapitel innehåller 12 stycken hadither. Och vi kommer att nämna de autentiska haditherna. Och sen kommer vi att läsa lite grann från en annan bok som handlar om just Mahdi. För det är en viktig fråga i våran aqida. Ja. Och Mahdi, kortfattat, är ju en man som kommer att komma innan domedagen. Han kommer att leda muslimerna. Han kommer att vara en rättvis ledare. Och han kommer att fylla jorden med rättvisa. Och han kommer strax innan Isa alayhi salatu wassalam. Och strax innan Dajjal. Och han är då, yani, vad kan man säga, mellan de små och stora tecknena på domedagen. Yani, när Mahdi kommer, så kommer också de stora tecknena av domedagen att komma. För Mahdi lever samtidigt som Ad-Dajjal och Isa. Och vi kommer att nämna flera hadither i den här frågan. Bi-idhnillahi ta'ala. Vi börjar med första hadithen. Awwal kitab al-Mahdi. Qala al-imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala fima yarwihi an Jabir ibn Samura radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة فسمعت كلاما من النبي عليه الصلاة والسلام لم أفهمه قلت لأبي ما يقول قال كله من قريش وهو حديث صحيح. I denna hadith berättar Jabir ibn Samura radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att denna religion kommer att fortsätta vara qaim, yani upprätt, tills det att det kommer att vara 12 stycken khalifa som styr, yani denna umma. Kulluhum, yani alla, umman kommer att enas kring dem alla, yani kring dessa 12 khalifa, dessa 12 ledare. Och sen så sa Jabir att jag hörde någonting från profeten al-Islam som jag inte förstod. Och då så sa jag till min far, vad sa han för någonting? Och då så sa han att de är alla från Quraysh. Ja. Och vi tar också nästa hadith som är på samma ämne. Och det är också hadith Jabir radiyallahu anhu där han säger att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att denna religion kommer att fortsätta vara azizen, yani kraftig och mäktig, så länge det är 12 khalifa som styr över dem. Och då så sa folk Allahu Akbar och höjde rösterna. Och sen sa han någonting som de inte kunde höra. Och då så sa Jabir till sin far, vad sa han för någonting? Och då så sa han, de är alla från Quraysh. Taib. I dessa två hadither som är autentiska och finns också i Sahih Muslim, så nämner profeten alaihissalam att det kommer att finnas 12 stycken khalifa som kommer att vara rättvisa och kommer att, eller de kommer att styra muslimerna, och de kommer att, det kommer att vara ära för muslimerna under deras styre. Och han nämnde också att de alla är från Quraysh. Taib. Och de lärda har 2 stycken olika förklaringar på dessa hadither. Den första förklaringen är att dessa 12 khalifa är utspridda. Taib. Det är, inshallah, utan tvivel de 4 första från Khulafa ar-Rashidin. Abi Bakr, Umar, Uthman och Ali radiyallahu anhum. Och att Mahdi då är den sista av dessa 12 khalifa. De är utspridda under islams styre. Och det här är det som man förstår på då författaren nämner dessa hadither i boken om Mahdi. Att Mahdi är från dessa khalifa. Taib. Den andra åsikten är att dessa 12 khalifa redan har varit. Och då säger man att 4 av dem är från al-Khulafa al-Rashidin och 8 av dem är från Bani Umayya. Yani, de har redan varit. Och då så säger de att utan tvivel på al-Khulafa al-Rashidins tid så var det då ära och styrka till islam. Och även under Bani Umayya, under deras styre, så var det mycket erövringar och muslimerna fick mycket styrka och vann stora strider. Men författaren, som vi sa då, indikerar då på att Allah alam, dessa 12 imamer kan vara utspridda under yani, hela islams styre. Då han nämner denna hadith i kapitlet om Mahdi. Ja, och det är många lärda håller också den här åsikten. Och det är också viktigt här att känna till att den här hadithen absolut inte har någonting med Rafida att göra. Rafida tror ju också på 12 imamer. Och de kallas till och med för el-imamiyya, de som tror på 12 imamer. Och det här är helt batil. Och de tror ju också på el-Mahdi, men en annan Mahdi som vi också kommer att nämna senare. En Mahdi som enligt dem heter Muhammad ibn Hassan al-Askari. En person som de ser är instängd i ett berg sedan mer än 1200 år. Ja. Och det här är batil. Dessa 12 imamer är inte från Rafida. Och de har ju sin aqid att de här 12 imamerna, de är som heliga, de har en status högre än profeterna. De typ bestämmer över universum, de vet vad som ska hända i framtiden. En kyrk i Rububia, vilket också leder till Rafida till att de gör kyrk i sin uluhiyya, att de sen går och tillber dessa imamer vid sidan av Allah. Och också att profeten Al-Islam sa att de är 12 khalifa. Och han sa inte 12 imamer, utan 12 khalifa. Klart och tydligt. Nästa hadith berättas från Asim ibn Zir från Abdullah, yani från Abdullah och ibn Mas'ud från profeten alayhi salatu wassalam, att han sa: om det inte skulle finnas, eller om det endast skulle vara en enda dag kvar av dunya, så skulle Allah förlänga den här dagen tills han skickade en man minni från mig eller från mitt hushåll. Hans namn kommer att överensstämma med mitt namn och hans fars namn överensstämma med min faders namn. Han kommer att fylla jorden med rättvisa och godhet så som den innan honom var fylld med orättvisa och förtryck. Och i en annan tillägg på hadithen att dunya kommer inte försvinna eller ta slut tills en man styr över araberna. En man från min familj vars namn kommer att överstämma med mitt namn. Ja. Och denna hadith är Hassan Sahih enligt Sheikh Albani. Här nämner man från Abdullah ibn Mas'ud från profeten alihi salatu wassalam att han då sa att om det så är en dag kvar av dunya så kommer Allah azza wa jall att skicka den här mannen, al-Mahdi. Yani, det här är ta'kid för att betona att han kommer. Inte det att han kommer den sista dagen dunya finns, utan han kommer att komma. Taib. Men om det så var att det fanns en dag kvar av dunya så skulle Allah förlänga denna dag tills det att han skickat al-Mahdi. Taib. Och sen så beskriver profeten al-Islam al-Mahdi. Och han säger att han är från mig, minni. Han är från Ahlu Beiti, från min familj. Hans namn kommer att vara som mitt namn och hans far kommer att vara som min faders namn. Yani, då säger ulema att han kommer att heta Muhammad ibn Abdullah eller han kommer att heta Ahmed ibn Abdillah. Och vad händer sen? Den här mannen kommer att fylla jorden med rättvisa. Qistan wa adlan. Det är två synonymer. Så som den innan honom varit fylld med orättvisa och förtryck. Så här finner vi en annan viktig egenskap av El-Mahdi, och det är att innan hans ankomst så kommer jorden att vara fylld med orättvisa och förtryck. Det är också något som indikerar på att hans ankomst är nära. Att jorden kommer att vara fylld med orättvisa och förtryck. Och det här är något vi kan se mycket av i den här tiden som vi lever. Och Allahu alam om det blir värre. Men han kommer då att komma, och han kommer att fylla jorden med rättvisa och med godhet. Byta ut den orättvisan mot rättvisa. Taib. Och här säger Sheikh Muqbil rahmahullah ta'ala att det här är också ett bevis på att denna Mahdi inte är Rafidas Mahdi. Varför? För Rafidas Mahdi enligt dem kommer att komma och kommer att döda alla sunni muslimer. Blodet i Medina kommer att rinna på gatorna. Han kommer att återuppliva. Ni kollar hur de gör kyrk i Rububiyah. Återuppliva Aisha radiyallahu anha och stena henne. Och sen återuppliva henne och stena henne om och om igen. Och de har liknande hadither i sin kufra aqida och så vidare. Så det här är inte rättvisa på något sätt. Utan det är orättvisa, och hela deras religion är orättvisa. Men El-Mahdi kommer då att komma och fylla jorden med rättvisa. Gärna han kommer att följa Koranen och Sunna. Ja. Och sen så nämner författaren en liknande hadith från Ali radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam säger: om det inte finns någon tid kvar förutom en enda dag av dunya, så skulle Allah skicka den här mannen från Ahlul Bayt. Han kommer att fylla jorden med rättvisa så som den innan var fylld med orättvisa. Och denna hadith är också hasan. Och sen så nämner Rasul alayhi salatu wassalam, sen så nämner författaren en till hadith från Ali radiyallahu anhu, Ali ibn Nufail, från Sa'id ibn al-Musayyib, från Salama, där hon säger att hon hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: El-Mahdiyu min itrati min waladi Fatima. Mahdi kommer att vara från min familj, från Fatimas barn. Från Fatimas barn. Och denna hadith är också sahih. Så här säger profeten alaihi salam att El-Mahdi kommer att vara från min itrati. Yani, och då säger ulema att det här betyder yani, akhassu aqaribihi, en persons närmaste släkt. Så Mahdi kommer att vara från profeten Muhammeds avkomma, från hans släktträd alaihi salatu wassalam, från Fatimas barn. Och mer specifikt, som vi kommer att nämna, från El-Hassans barn. Namn? Från El-Hassans barn. Taib. Så nämner författaren en till hadith från Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: El-Mahdiyu minni ajla al-jabha. Mahdi kommer att komma från mig, yani från min familj. Ajla al-jabha. Hans hårfäste kommer att vara högt upp. Eller hans panna kommer att se ut som att, yani, hår, lite stor panna. Om hårfästet är långt bak. Aqna al-anf. Och han kommer att ha en lång näsa, eller en spetsig näsa. Taib. Och han kommer att fylla jorden med rättvisa och godhet så som den innan honom var fylld med orättvisa och förtryck. Och han kommer att styra i 7 år. Taib. Och Sheikh Albani säger att den här hadith är hasan. Så här finner vi, utöver det som vi vet, att Mahdi kommer då att komma från profetens ett alaihi salam, och lite från hans utseende. Att hans kommer inte ha mycket hår här vid pannan. Lite flintskallig här uppe då. Och en spetsig näsa. Och att han kommer att fylla jorden med rättvisa. Och han kommer att styra muslimerna i 7 år. Taib, i 7 år. Och sen nämner författaren några hadither som är svaga. Och sen nämner han hadith om Salama från profeten alaihi salatu wassalam, där han sa, han berättade om armén som kommer att slukas upp. En armé som då är på väg att attackera Mekka kommer att slukas upp. Och då så sa om Salama, ja Rasulullah, hur är det då med dem som är där ofrivilligt? Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, de kommer också att slukas upp, men de kommer att återuppstå baserat på sin avsikt. Och vi kommer tillbaka till den här hadithen snart. Och det här var de autentiska haditherna som författaren nämnde i detta kapitel. Vi ska nu läsa lite andra hadither och texter som är relaterade till frågan om Mehdi. Från en väldigt bra bok om domedagens tecken. Från Dr. Mohammed bin Raif. En av de starka tolab al-ilm i emiraterna. Hafidhahullahu ta'ala. Så han har då ett kapitel om al-Mahdi. Och jag har valt ut vissa stycken och hadither som vi kommer att läsa. Och vi kommer även läsa vissa hadither som är yani, där det finns ikhtilaf. Om de är hassan, sahih eller om de är daif. För det finns en ihtimal, en wedge, att de kanske är autentiska. Men då så vi kommer att betona att de här haditherna finns det olika åsikter om. För de är ändå viktigt att känna till. De innehåller ganska intressanta detaljer om frågan om Mehdi. Och det första hadithen som han nämner i detta kapitel är hadith Hudhayfa radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa, profetskapet kommer att finnas kvar hos er, masha Allah, så länge Allah vill. Och sedan kommer Allah att ta upp profetskapet när han vill. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwa. Och efter profetskapet kommer det vara ett styre, khilafa, i enlighet med den profetiska vägen. Och det här är då al-khulafa ar-rashidin. Fatakunu ma sha Allah. Och det kommer att kvarstå så länge Allah vill. Sedan så kommer Allah att ta upp det när han vill. Sedan så kommer det vara mulken aban. Efter det kalifatet som är i enlighet med den profetiska vägen, så kommer det komma ett kungastyre som är ad. Och ordet ad betyder här yani, någonting man håller fast vid. Och då så säger till exempel här Ibn Athir, yani, det kommer att bli orättvisa. Att som folk verkligen, dessa makthavare biter fast vid makten och vill inte släppa den. De är som maktgalna och vill då hålla fast vid makten till alla pris, vilket leder till orättvisa över folket. Och detta styre kommer att fortsätta så länge Allah vill, och sedan kommer Allah att ta upp det. Och sedan så kommer det vara mulken Jabrien, ett kungadöme eller kungastyre som också är Jibrien, yani utuwan wa qahr. Det kommer att vara yani väldigt dominerande och kanske med förtryck då. Och detta kommer också att bestå så länge Allah vill, och sedan så kommer Allah att ta upp det. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwa thumma sakat. Och efter det så kommer kalifatet som är i enlighet med det profetiska, den profetiska vägen, att komma tillbaka. Och sen så var profeten tyst alaihi salatu wassalam. Och denna hadith är autentisk. Så denna hadith tyder på de olika faserna som muslimerna kommer att genomgå när det kommer till våra makthavare. Att det är nubuwa och sen khilafa rashida och sen orättvist kungastyre där folk är som maktgalna, och sen tyranniskt och också orättvist kungastyre, och sen innan domedagen kommer det komma tillbaka till det styret som är ett kalifat i enlighet med profeten Muhammeds väg alaihi salatu wassalam. Och det här är då bi'idhnillahi ta'ala den tiden då al-Mahdi och Isa kommer att leva, den tiden då de kommer att styra muslimerna, för de kommer att styra muslimerna i enlighet med profetens väg alaihi salatu wassalam. Och när al-Mahdi kommer, så kommer då också, som vi sa, han kommer att styra muslimerna i 7 år. Och sen kommer han att överlämna makten till vem? Till vem? Isa alaihi salam. Och då så sa profeten alaihi salam i den lång hadith han berättar om vad som händer under Isas liv. Så sa han, Tuslabu Quraishu mulkaha. Då kommer Quraysh att ta sig från makten. För det har nämnts i flera autentiska hadither att styret och makten ska vara hos Quraysh. Det är de som ska styra. Och också som vi nämnde då, dessa 12 khalifa kommer att vara från Quraysh. Men då när Mahdi överlämnar makten, så tas då Quraysh ifrån den här yani, dygden av att vara de som ska styra muslimerna. För att vad händer efter Isa alaihi salam? Kaos. Allah skickar vinden som tar muslimernas liv. Så det är inte något styre eller någon som ska styra muslimerna, Allahu alam. Det kommer att vara onda tider. Ibn Kathir nämner i hans bok Al-Bidaya wa Nihaya, då han talar om Al-Mahdi. Och han säger, under Mahdis styre så kommer det vara Fimarun Kathira. Frukterna kommer att vara i överflöd. Växtligheten. Och zuru' ghazira. Yani växtligheten kommer att vara otroligt mycket. Wal-malu wafir. Pengar kommer att vara i överflöd. Och sultanu qahir. Makten kommer att vara stabil. Och dinu qa'imun zahirun. Islam, religionen, kommer att vara upprätt. Zahir, det kommer att vara stark, dominerande. Wal-adu malumun makhzulun dakhir. Och dess fiender kommer att vara förnedrande och låga. Wal-biladu amina. Länderna kommer att vara trygga. Wal-amru wal-nahyu qa'imun. Att påbjuda det goda och att förbjuda det onda kommer att vara yani, upprättat. Wal-rizqu darun da'imun. Folks ekonomi och folks hem kommer att vara försörjda med goda rikedomar. Och han är en av al-khulafa al-rashidin wal-a'immatu al-mahdiyin, en av de rättvisa imamer. Och han är inte den Mahdi som Rafida väntar på, som de tror kommer komma ut från Sardab Samura, yani från det här berget i Irak. Och han säger att det här ma la haqiqa lahu, det här saknar sanning. Det är ingenting som man har hört eller sett. Och de säger att det här är då Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, att han gick in i det här berget när han var 5 år gammal, yani för mer än 1200 år sedan. Till skillnad från det som vi kommer att nämna, det är det som har nämnts i haditherna från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, och att han kommer att vara eller kommer att komma i slutet av tiden. Så här gör Ibn Kathir också en jämförelse mellan Ahlus Sunnas Mahdi och Rafidas Mahdi. Yani Rafidas Mahdi, Muhammad ibn Hassan al-Askari, som de sa då var en 5-årig pojke som gick in i ett berg i Irak för 1200 år sedan. Och han är kvar där tills idag och väntar på att han ska komma ut. Och därför finner vi att till och med idag så går vi så Rafida till det här berget och gör dua och liknande saker till al-Mahdi och tror att han ska komma ut därifrån. Och det här är khurafat. Det här är saker som endast yani, lättsinta och dumma personer skulle tro på. Och hadithen om al-Mahdi är också mutawatira. Vad betyder mutawatira? De har rapporterats med många asanid. Bara sådär? Tab, jag kan hämta till en hadith da'if som har berättats med många asanid. Ahsant. Då hadithen har berättats på så många autentiska källor att det är omöjligt att de skulle kunna komma överens om att ljuga ihop den. Och det är den mest autentiska som finns i islam. När man säger att en hadith är mutawatir. Den har berättats från jättemånga källor. Och det här är viktigt att känna till, för det finns de som förnekar al-Mahdi. Vissa ahlul bid'ah och vissa okunniga människor förnekar al-Mahdi och säger att det finns ingen Mahdi. Och det här stämmer inte, utan haditherna som vi har nämnt är många. De finns i Kutub al-Sunan. Vissa av dem finns i Bukhari Muslim, även om han inte nämns med namn i Bukhari Muslim, utan det nämns som en ledare och så vidare, så har det förklarats i andra hadither att den här ledaren är al-Mahdi. Så det här är något som Ahl Sunnah wal Jama'ah tror på. Och Ibn Taymiyyah rahimahullah, han säger att den Mahdi som vi har funnit då beskriven i Sunnah är från Al-Hassan ibn Alis barn. La min walad Al-Hussein. Inte från Al-Husseins barnbarn. Och Ibn al-Qayyim nämner också liknande. Att han är från walad Al-Hassan ibn Ali. Och han kommer att komma i slutet på tiden. Och här berättas lite hadither också i tillägg till de haditherna som vi nämnde. Det berättas från Abu Sa'id radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: innan den sista tiden kommer en man att komma ut, al-Mahdiyu yusqihi Allahu al-ghayth, Allah kommer att ge honom rikligt med regn. Tukhriju al-ardu nabataha, jordens växtlighet kommer att komma ut. Yu'til malu sahsaha, och han kommer att ge rikedomar, yani i överflöd. Och boskapen kommer att öka. Al-umma, samfundet kommer att stärkas. Han kommer att leva i 7 eller 8 år. Och denna hadith berättas av Al-Hakim, som säger att den är autentisk, och Al-Dhahabi överensstämmer, och även Sheikh Albani nämner hadithen som sahih. Så här finner vi också ett tillägg att i tiden då Mahdi kommer, så kommer Allah Azza wa Jalla att ge baraka. Regnlighet, det kommer regna. Bördighet, det kommer att växa otroligt mycket khair. Djuren kommer att öka, pengarna kommer att öka, och han kommer att ge rikedomar, yani i överflöd. Och då säger författaren här att dessa hadither tyder på att denna umma under tiden av Mahdi kommer då att få otroligt mycket gott och rättvisa, och pengar kommer att ges i överflöd. Och Allah alam, det kanske är detta som menas med hadithen där profeten alaihissalam sa: yakunu fi akhir az-zaman khalifatun yaqsimu al-mala wa la ya'udduhu. Att det kommer att komma en khalifa innan domedagen som kommer att ge pengar utan att räkna. Men han kommer inte säga att du får 1000, du får 2000, utan man kommer bara ge, ösa pengar på den som vill ha. Ja. Och en annan fråga som också tas upp här. Vissa hadither nämner olika längd på den tiden han kommer att vara på jorden. Och då säger Sheikh al-Mubarak Furi att det har då nämnts att Mahdi kommer leva 5 år eller 7 år eller 9 år och så vidare. Så vad är det korrekta? Och då så säger han att det korrekta är det som har nämnts i hadith Abi Sa'id i Abi Dawud, att han kommer att styra i 7 år. För den hadithen nämner inget tvivel. De andra haditherna nämner tvivel. 5 eller 7 eller 9. Men där säger man 7 år. Klart och tydligt, och hadithen är autentisk. Och samma sak i hadith om Salama, att han kommer att leva i 7 år. Och då så säger han att de haditherna där den som narrerar hadithen berättar med yaqin, med övertygelse, biljazm yani, har företräde framför de haditherna där den som narrerar hadithen tvivlar. Hänger ni med? Genom flera sahaba berättar en berättelse från profeten al-islam, och om någon sahaba är osäker på någon detalj men den andra sahabin bekräftar detaljen, då har ju den riwayan företräde. Eller hur? En annan hadith som också har nämnts i frågan om Mahdi är hadith Ali radiyallahu anhu, där Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: Al-Mahdiyu minna ahla al-bayti yuslihuhu Allahu fi layla. Att Al-Mahdiyu är från oss ahlu al-bayt, Allah kommer att korrigera honom på en natt. Taib, och denna hadith är autentisk. Vad menas med att Allah kommer att korrigera honom på en natt? Under en natt. Det finns 2 förklaringar här. En förklaring är att Allah subhanahu wa ta'ala yani yatubu alayh. Allah kommer att förlåta honom och ge honom framgång och inspirera honom och vägleda honom, då han innan inte varit i detta tillstånd. Yani, taib. Och då så säger man då förståelsen är att han har vissa brister och Allah kommer att fullborda honom och korrigera honom. Och den andra förklaringen, att Allah kommer att korrigera honom, yuslihuhu lil khilafa. Allah kommer att korrigera honom och inspirera honom till att bli khalifa, att ta det här ansvaret att styra den muslimska umman. Den första åsikten, att Allah då kommer korrigera honom och vägleda honom och förlåta honom, nämner Ibn Kathir i Al-Bidayah wa Nihaya. Och Sheikh Albani rahimahullah nämner att Allah alam, det som verkar mest korrekt är att Allah kommer att korrigera honom till att bli en ledare över muslimerna, inte att han var en fasiq och att Allah sen korrigerade honom och förlät honom. Yani att det är inte passande att Al-Mahdi skulle vara en fasiq, en stor syndare, och sen så vägleder Allah honom på en natt och han blir ledare. Han säger den här förklaringen är lite ba'id, utan det som verkar mest korrekt är att han är bra generellt, men det här att ena muslimerna och styra över hela den muslimska umman är någonting stort som man behöver hjälp med, och Allah kommer då att inspirera honom och hjälpa honom till detta. Inte att han var dålig, kass och sen blev bra, utan den andra förklaringen enligt Sheikh Albani verkar mer korrekt. Wallahu alam. En annan hadith som också nämns här är hadith Thawban radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att 3 stycken grupper kommer att strida vid eran skatt, och de är alla söner till en khalifa, till en ledare, och ingen av dem kommer att få den här skatten. Och sedan så kommer de svarta fanorna att komma från al-Mashriq, från öst, och de kommer att strida mot er så som inget folk stridit mot er innan. Och sen så nämnde profeten alaihissalam någonting som jag inte minns. Och så sa han: så om ni ser honom, yani al-Mahdi, så ska ni göra lojalitetsed till honom, även om det innebär att ni ska behöva krypa över is för att ansluta er till honom. För han är Allahs khalifa al-Mahdi. Ja. Och det här är en hadith där det finns lite olika åsikter. Vissa ulema håller denna hadith att vara autentisk och hassan, och andra håller den att vara daif. Sheikh Albani rahimahullah nämner att hadithen överlag är autentisk bil-ma'na, i dess betydelse, förutom den sista delen av hadithen, att han är Allahs khalifa på jorden. För han säger att det här är munkar, yani det är opassande. Khalifa betyder efterträdare. Allah har ingen efterträdare, någon som yani tar hans plats. Det här passar inte Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här sista meningen, att han är khalifatullah, den är daif eller munkar. Men den första delen av hadithen är enligt vissa lärare då autentisk. Att strax innan Mahdi kommer, så kommer det vara en konflikt mellan barn till vissa muslimska ledare, som kommer att bråka om eran skatt. Vilken skatt? Då säger vissa, yani guldet vid Kaaba. De kommer bråka om det, men ingen av dem kommer att få det. Och då kommer en armé med de svarta fanorna att komma från öst. Och de kommer att strida mot dessa. Och sedan så sa då profeten alaihissalam att folk kommer att göra bay'a. Ni vet vad bay'a betyder? Att man svär lydnad och lojalitet till den muslimska ledaren. Och det här är typ samtidigt. Och Allah alam, vissa hadithier indikerar på att den här armén med svarta fanor kommer att komma för att stötta al-Mahdi och göra bay'a till honom. Så att folk kommer då att göra bay'a till honom. Och vissa hadithier nämner vid Kaaba. Så om ni hör om detta, så ska ni ansluta er till honom, även om ni ska behöva krypa över is. Även om ni ska behöva krypa över is. Och det här kan vara angeläget för oss som bor i Norden. Ja. Och Ibn Kathir säger, wa zahir, att det som förstås av hadithen, att det som menas med skatt är Kaabas skatt. Skatten vid Kaaba. Att alla dessa tre söner till dessa khulafa försöker ta den innan domedagen. Och då kommer al-Mahdi att komma. Det sägs att han kommer från öst eller från Mekka. Taib. Och vissa hadithen nämner också Medina. Ja. En annan viktig punkt. Ibn Kathir säger här de svarta fanorna. Rayat al-Sud. Ni vet, när en armé strider så har de en fana. Så att den armé med svarta fanor som har nämnts i dessa hadither, Ibn Kathir säger, om de är autentiska, insahat, om de är autentiska, så är det de arméerna som kommer att vara med al-Mahdi. Och de kommer att komma först när man gör bay'a till al-Mahdi i Mekka. Och de kommer då att vara hans ansar, hans hjälpare från Khorasan. Från det här området som kallas för Khorasan, som ligger öster om Mekka. Wallahu ta'ala alam. Och allt det här, säger Ibn Kathir, är beroende på om haditherna är autentiska eller inte. Då alla dessa hadither finns det kalam om. Yani, vissa säger att de är svaga. Wallahu alam bisawab. Och den här punkten är jätteviktig, ikhwa. För att idag finns det en grupp som heter Daesh, som ni säkert har hört talas om, ISIS. Har någon inte hört om ISIS? De försöker köra propaganda och säga att det är vi. Vi är de med svarta flaggorna. Profeten berättade att vi har rätt. De försöker lägga fram det som argument. Då säger vi till dem, för det första, haditherna ifrågasätts. Är de autentiska eller inte? Och även om haditherna är autentiska, så handlar haditherna om Mahdi och hans armé. Finns Mahdi idag? Är han med Daesh? Är han det? Har folk bejat till Mahdi i Kaaba? Nej, det har de inte. Så att det stämmer inte alls. Och Mahdi, som vi sa, kommer att fylla jorden med rättvisa. Är det rättvisa att slakta muslimer? Är det det?
Nej.
Det är det inte. Är det rättvisa att spränga folk oskyldiga i luften?
Nej.
Är det rättvisa att ta självmord?
Nej.
Så att Daesh har ingenting med dessa hadither att göra. Men det är också ett fel som vissa gör, att man tar hadither om domedagen och implementerar dem till sin egen fördel. Och det har hänt. Det har kommit flera stycken personer som har sagt, jag är Mahdi, ni måste följa mig. Och senast det blev stora problem i Mekka. Någon, han sa, jag är Mahdi. De ockuperade Mekka haram i flera dagar. Dödade folk bredvid Kaaba. Och armén fick gå in och avrätta de här människorna och så vidare. Och det här var inga lallare, det här var religiösa människor. Shaitan hade lurat dem med att de hade fått drömmar och så vidare. Och sen bara sa de till den här mannen, Juhayman, det är du som är Mehdi och så vidare. Det blev en stor prövning för många människor. Och det här var på 60- eller 70-talet. Så i alla fall, det har kommit många falska Mehdi. Men när den riktiga Mehdi kommer så kommer man veta det. Taib, folk kommer att veta det, att det här är den riktiga Mehdi. Ja. Och när folk då gör bay'a till en Mehdi, så har det sagts att den här vissa arméer kommer försöka attackera honom vid Mekka. Och det här har berättats om i flera hadither, till exempel hadithen från Salama, där den här armén då kommer att försöka att attackera Mekka, men när de kommer till Bayda så kommer Allah att låta jorden sluka upp dem. Och det är en plats mellan Mekka och Medina. Där kommer de att sjunka ner i jorden. Den här armén kommer att krossas. En annan hadith som också nämns beträffande al-Mahdi är från Buqayra, som var fru till al-Qaqa'a ibn Abi Hadrad. Hon sa att hon hörde Rasulullah alayhi wa sallam säga på minbar: om ni hör om armén som sjunkit ner i jorden, så är domedagen nära. Om ni hör om denna armé som slukats upp om jorden, så är domedagen nära. Så att man förstår av dessa hadither att Mehdi då kommer att vara där med ett fåtal människor från Quraysh och de som är med honom. Och de har ingen speciell styrka eller armé. Och den här armén vill då ta makten från honom eller strida mot honom. Men de kommer då att slukas upp av jorden utanför Medina i den här platsen som heter Bayda. Vi har också nämnt tidigare att Mehdis styre kommer att vara i enlighet med al-Manhaj al-Nubuwwah, i enlighet med den profetiska vägen alayhi salatu wassalam. Och han kommer att fylla jorden med rättvisa, så som den innan var fylld med orättvisa. Var kommer al-Mahdi senare att ha sitt fäste? Sin bas? Vart? I Sham. I Sham. Och vissa hadither nämner också Damaskus, då Isa al-Islam kommer ner. Och det har berättats från Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att domedagen infaller inte tills det att jorden kommer att fyllas med orättvisa och förtryck. Och sen kommer en man från min familj att komma, eller min Ahlul Bayti. Han kommer att fylla jorden med rättvisa och godhet, så som den innan var fylld med orättvisa och förtryck. Och det berättas också från Abdullah ibn Hawala al-Azdi, då han sa att Rasulullah alayhi wa sallam la handen på mitt huvud eller på min panna, och han sa: ya ibn Hawala, om du ser al-Khilafa kommit till al-Ard al-Muqaddasa, till den heliga jorden, heliga marken, så är tiden inne för zalazil wal balaya wal umur al idam, yani stora prövningar och motgångar och jordbävningar, och domedagen kommer den tiden att vara närare till människorna än min hand är till ditt huvud. Subhanallah. Så att den indikerar också på att al-Khilafa, yani Mehdi styre, kommer att vara i Sham. Kommer att vara i Sham, och att när den tiden kommer, kommer det vara yani strax innan en tid av otroliga prövningar och motgångar för muslimerna. Och det berättas också i en sahih hadith i Bukhari att Rasulullah alayhi wa sallam sa: kayfa antum idha nazala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Hur kommer det att vara då Isa ibn Maryam kommer ner över er och er imam är från er? Yani al-Mahdi. Och också hadith Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, där han säger att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att det kommer att finnas en grupp från min umma som är segerrika. De kommer att strida på sanningen och vara klara och tydliga, eller kommer att stå ut på sanningen fram till domedagen. Och så sa han att Isa ibn Maryam kommer att komma ner, och då så kommer deras ledare att säga: varsågod, led oss i bönen. Och då så säger Isa: la inna ba'dakum ala ba'din umara'u. Nej, utan vissa av er är ledare över andra, och det här är en ära som Allah har gett till denna umma. Och den hadithen finns i Muslim. Och i en annan riwaya att Isa ibn Maryam kommer att komma ner, och då så kommer deras ledare al-Mahdi. Så att innan hade vi hadithen som var generell, deras ledare. Och andra hadithen här, al-Mahdi, står det klart och tydligt vem det är som kommer då vara i Damaskus, där Isa kommer ner. Och det här är vid Salat al-Fajr, då man har gjort iqama, och al-Mahdi ska gå fram och leda muslimerna i Salat. Och då kommer Isa ner, alaihissalam. Och då självklart Mahdi säger: varsågod. Och Isa säger: nej, man gjorde iqama för dig. Eller att i den här umman så kan, yani, Allah har gjort att vissa leder andra och så vidare, och låter då honom leda bönen. Och det berättas också här från Abi Umama att Rasulullah a.s. gav en khutba, och han nämnde Dajjal i en lång hadith. Och i denna hadith så sa han om hur Dajjal kommer att komma till Medina, och rena, yani Dajjal kommer att komma dit och orsaka jordbävning, och alla hycklare kommer att springa ut till honom. Och då så sa han att den dagen så kommer smutset att komma ut från Medina så som smutset går ut från metall när man värmer upp det. Och den dagen kommer att kallas för Yawm al-Khulas, reningens dag. Och då så frågade man Rasulullah a.s. vart kommer araben att vara den dagen? Och då så sa profeten a.s. de kommer att vara få den dagen. Och de flesta kommer att vara vid Baitul Maqdis, nere i Sham. Och imamuhum rajulun salih, och deras ledare kommer att vara en rättfärdig man. Och när deras imam har gått fram för att leda dem i subh, i fajr, så kommer Isa ibn Maryam ner. Och då kommer den här imamen att ta några steg bak för att Isa ska gå fram och leda folket i bönen. Och då så lägger Isa handen på hans axel, och han säger till honom: taqaddam fasalli, gå fram och be, för det var till dig man gjorde iqama. Och då kommer han att leda dem i bönen. Naam. Och här finner vi också att då Isa a.s. kommer ner och ber bakom al-Mahdi, så är det ett bevis på att Isa a.s. kommer ner som en person som följer profeten Muhammed a.s. och en person som kommer att leda muslimerna med Muhammeds sharia a.s. För det finns ingen profet efter Muhammed a.s. Och det har berättats i flera hadither att profeten a.s. sa: hur kommer ni vara när Ibn Maryam kommer ner? فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ, yani فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ, han kommer då, yani, att leda er. Och då så säger här Al-Haythami att syftet med att Mahdi leder Isa är för att visa att Isa a.s. har kommit ner som en följare till våran profet, som kommer att styra med hans sharia, inte att han har kommit med någonting eget, sin egen lag eller sharia. Trots att Isa a.s. är bättre än al-Mahdi, är det inte så? Men bara för att bevisa att han är en följare och inte en person som har kommit med någonting nytt, utan han är en person som följer profeten Muhammed a.s. Och en annan förklaring kan också vara att Isa kommer ner först och främst för att visa det här syftet, att jag är bara en följare till profeten Muhammed a.s. och jag kommer att leda er med Koranen och Sunna. Och sen när han har visat detta så kommer han att ta över och han kommer att leda, för han är ju bättre. Och då går man tillbaka till den generella principen att den bästa personen leder bönen. Ja. Och avslutningsvis här så säger författaren till den här boken att vi kan sammanfatta av det som vi har nämnt, att El-Mehdi är, hans namn kommer att vara Muhammad ibn Abdullah El-Fatimi El-Hassani. Taib. Hans namn kommer att vara Muhammad ibn Abdullah El-Fatimi, yani från Fatima och Alis barn, och från El-Hassans barn, från profeten Muhammeds familj alayhi salatu wassalam. Och vad sa vi om hans utseende, hans panna? Högt hårfäste, och hans näsa lite spetsig. Och han kommer att komma innan domedagen, när folk är splittrade, när folk är oense, när det är mycket prövningar och jordbävningar och jorden har fyllts med orättvisa och förtryck. Och Allah kommer att korrigera honom till det här uppdraget att vara khalifa över muslimerna. Allah kommer att ge honom seger och hjälpa honom i att etablera den här religionen. Allah kommer att ge honom otroligt mycket baraka och välsignelser under den tiden som han lever. Och han kommer att ge pengar i överflöd till folk. Och det nämndes till och med att han ger så mycket i vissa hadither att till slut är det ingen som vill ha. Ingen som ens vill ha. Och en person säger jag vill ha. Och när han går för att ta pengarna så ångrar han sig. Och säger vad girig jag var. Jag vill inte ha dem. Jag vill ge tillbaka dem. När han har fyllt sina kläder med pengar. Och då så säger de tyvärr vi tar inte tillbaka någonting vi har gett. Alla säger ni. Är ni så mycket rättvisa kommer det vara på hans tid. Och han kommer att fylla jorden med rättvisa och godhet. Och han kommer att få stöd med de här människorna och armén som kommer att komma från öst. Och man kommer att göra bay'a till honom vid Al-Kaaba. Och han kommer att etablera Al-Khilafat al-Rashida, det rättvisa kalifatet som är då i enlighet med profetens väg alayhi salatu wassalam. Och han kommer att strida mot islams fiender. Och ett dajjal kommer att komma under hans tid. Och Isa alayhi salam kommer att komma ner för att döda honom. Och han kommer då att strida tillsammans med Isa mot ett dajjal och hans armé. Och han kommer att leda denna umma i bön. Och Isa alayhi salam kommer att be bakom honom. Och han kommer att styra muslimerna i 7 år. Och också en annan punkt är att, som vi nämnde inledningsvis, att då Mehdi kommer. Så är det en indikation på att det är precis innan de stora tecknena för domedagen. Och därför så nämnde också vissa ulema El-Mehdi som domedagens stora tecken. Ni vet ju att det finns små och stora tecken för domedagen. Och majoriteten av de lärda är på åsikten av att Mehdi är från de små tecknena av domedagen. Men vissa lärda var på åsikten att han är från de stora tecknena av domedagen. Men det vi i alla fall är överens om är att han är på El-Bawaba. Han är vid ingången till de stora tecknena, i början. Och inte från dem. För att när profeten alaihissalam nämnde de stora tecknena av domedagen, så kallade han dem för ayat. Yani han sa att domedagen kommer inte att infalla tills det blir 10 stycken ayat. Yani ayat betyder stora, stora tecken. Yani underliga saker. Och så räknade han upp dessa tecken för domedagen. Och han räknade inte upp El-Mehdi. Utan han räknade upp att solen kommer att gå upp från väst. Röken som kommer att täcka himlen. Dajjal, djuret som kommer ut. De 3 jordbävningarna. Och att Isa ibn Maryam kommer ner. Och att Ya'juj kommer. Och elden som kommer att samla folk. Så om man kollar på de här 10 punkterna så finner man att de är ayat. Det är någonting udda. Någonting onaturligt kan man säga. Att det kommer ner en man från himlen. Att det är en eld som samlar folk. Och så vidare. Men att Mehdi kommer och styr folket är inte någonting. Yani, ingen äja på samma sätt. Utan folk som har kommit och styrt muslimerna har funnits innan. Förstår ni? Taib. Men det vi i alla fall kan dra slutsatsen av är att Mehdi kommer att finnas samtidigt som Ad-Dajjal, som är från domedagens 10 stora tecken, och Isa ibn Maryam. Och där kommer vi också tala om i nästa föreläsning, då vi kommer att tala om Al-Malahim, yani de stora striderna som kommer att ske innan domedagen. Och där, det är de tiderna vid Mehdi eller precis innan Mehdi, de stora erövringarna som kommer att ske. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.